P1, Sveriges Radio.
Susanne?
Ja, Samanda?
Nu vill jag veta allt om din relation till solen. Kommer du att vara på jakt efter en solbränna i år? Är det tan lines som räknas för dig? Eller låt mig gissa, du vill helst sitta under ett parasoll och läsa dina böcker.
Hur visste du det? Jag kan inte bärga mig för jag får göra exakt just det.
Men hur var du i tonåren då? Jagade du solen då?
Trot eller ej, men en av de mest vanliga saker jag fick höra när jag var liten var: sitt inte inne och läs, ut i solen med dig. Och jag försökte, men jag blev aldrig brun, bara röd.
Åh nej.
Ja, men det stora traumat var en chartet råd av 1974 och jag blev röd som en kokt kräfta. Fruktansvärt.
Då förstår jag att du håller dig undan. Jag har ju väldigt bra pigment, men bor i fel land. Så mitt stora barndomstrauma handlar ju om att jag ägnade hela somrarna åt att försöka fånga solbränna då i Eskilstuna. Det gick ju inte alls.
Jag beklagar verkligen.
Men sen så lyckades jag i alla fall ta mig till spanska solkusten och i tonåren. Och då fick pigmentet vad det tålde.
Jag ser framför mig att du kommer bli som ett så här gammalt solrussin.
Du menar läderhud? Absolut.
Du lyssnar på Samtal med stil med Susanne Ljung och mig, Samanda Ekman.
Det verkar vara inne att sola igen.
Ja.
Tidningen Fortune rapporterade nyligen att unga, särskilt Gen Z, ja, de vill återigen vistas i solen trots att riskerna för hudcancer är välkända idag. Och för ett år sedan, jag vet inte om du kommer ihåg det, men att det blev ett stort halloj när Kim Kardashian visade upp på TikTok att hon har ett eget solarium på sitt kontor.
Känns ju väldigt old school, om du frågar mig.
I'm Kim Kardashian. Of course I have a tanning bed. And a red light bed in my office.
Det blev ju liv i luckan. Fansen var ju oerhört kritiska. Alltså Kim, du som pratar så mycket om hälsa och så utsätter du dig för en sån riskfylld skönhetsrutin. Och dessutom efter att hennes syster Chloe också tampats med hudcancer då. Fansen var väldigt upprörda.
Om det är ju ingen nytt direkt att folk tar stora risker för att bli snygga.
Nej, och det här gick så långt så att Kim fick ju gå ut på X och försvara sig och skyllde då på att hon hade psoriasis och att solarium hjälper mot det. Ja, hur som helst så verkar många tycka att det är snyggt att få den här somriga looken. Och är det inte så att solbrännan, den har väl ändå varit inne nu, alltså ett bra tag?
Nästan exakt 100 år faktiskt. Solbränna på kvinnor i alla fall.
Alltså du menar att det i år är 100-årsjubileum för kvinnlig solbränna?
Ja, typ.
Men det är stort ju. Firar vi eller beklagar vi liksom?
Ja, det är den stora frågan.
Men jag vill gärna höra allt från början, alltså hur det började historiskt.
Du som solrussin.
Jag som solrussin måste ju få veta. När började du då att bli inne med solbränna?
Så skönt att ha ett konkret svar på den här frågan.
Det har du.
Mm. För 100 år sedan så började solbrännan bli moderiktig. Och skyll det på franska modeskapare.
Vad har de inte ställt till med?
Ja.
Men alltså, du menar att det går att datera exakt när solbrännan debuterar inom modet?
Ja, mer eller mindre. För man brukar ofta då dra fram Coco Chanel som den stora skurken i det här fallet. Hur hon då seglar in till franska rivieran på sin dåvarande boyfriends yacht, hertigen av Westminster, och klev av i Cannes, brun som en pepparkaka, efter att ha legat och stekt på båtens däck. Oh la la, qu'est-ce que c'est? Vad är det här? Frågade folk.
Mitt mål i sommar, steka ombord på en yacht och anlända som en nygräddad pepparkaka.
Ja, men Coco Chanel fick ju då naturligtvis mycket uppmärksamhet eftersom hon var känd och hennes boyfriend också väldigt välkänd. Men egentligen så hade hon hakat på en trend som hade börjat bubbla då på franska rivieran.
Så du menar att solbrännan som snygghetsmarkör också går att härleda då till en geografisk plats, franska rivieran? Alltså det finns en plats där allt startade?
Ja, både tid och plats.
Men innan vi vecklar ut allt om brunbrännans entré, kan inte du bara ge lite bakgrund på liksom hur solbrännan betraktades innan det här stora breakthroughet med Coco Chanel på jotten?
Ja, men innan dess var ju solbrännan något som arbetare eller bönder hade. De som var då tvungna att vara ute i solen och arbeta i sitt anlete svett och brännande sol.
Inte Coco Chanel med andra ord.
Nej.
Det var lågstatus.
Ja, och den bleka huden då, det var ju ett stilideal. Och ett tecken på att man inte inte behövde jobba utomhus.
Var det därför alla kvinnor gick runt med parasoll konstant för att inte bli lågstatusbruna?
Ja, framförallt den bleka kvinnohuden var ju då extra eftertraktad. Det var ju lite annorlunda för män faktiskt. Där har en solbränd look också ofta symboliserat styrka, liksom män som varit ute och jagat, kriget eller sportat eller gjort macho-grejer.
Men okej, så Coco Chanels landstigning som pepparkaka på franska rivieran är alltså det världsberömda ögonblicket för den kvinnliga solbrännans hype. Du sa tidigare att hon hade snott den här idén.
Ja, hon har ju fått symbolisera det här. För grejen var att Chanel var nämligen kompis då med ett amerikanskt trendsättande och stenrikt par, Gerald och Sarah Murphy.
Gerald och Sarah Murphy. Hur var de trendsättande?
Ja, bland annat för att de var superrika.
Räcker med det.
Man kommer långt i alla fall. Gerald och Sarah, de älskade konst och inte minst konstnärer. Och de byggde också en villa i Antibes. En hypermodern villa som de döpte då till Villa America. Som då alla ville komma och hälsa på.
När du säger alla, vilka är alla?
Ja, nu ser du folk på listan på alla dåtiden. Ernest Hemingway. Cole Porter,
trevligt.
Josephine Baker, Dorothy Parker, Pablo Picasso, Jean Cocteau, F. Scott Fitzgerald och Coco Chanel. F. Scott Fitzgerald, han la till och med handlingen i en av sina romaner till den här villan och det här paret.
Det handlade om dem.
Natten är ljuv, Tender is the Night.
It-paret.
It-paret, verkligen.
Så it-paret och pepparkakan där då i en salig blandning.
Ja, men det här paret, de lockar till sig så många gäster och sådana wannabes som vill hänga där. Och alla kunde ju inte bo hemma hos dem, så de frågade så här, ja men hotellen, kan inte ni snälla öppna hotellen för att folk har ingenstans att bo?
Men var det med att hotellen var stängda?
Ja. Rivieran var länge då en vinterdestination dit man reste för att värma upp sig under den kyliga vintern. Men 1923, då började hotellen ha öppet under sommaren för att hysa in alla gäster och alla andra som ville hänga i de här kretsarna.
Sarah och Gerald alltså. Ja.
Eller 1923 betraktas den officiella dagen eller året då Rivieran blev en sommardestination.
Du, jag hittade faktiskt ett klipp på YouTube, hör och häpnas, där man kan se, jo, där man kan blicka in i den här tillvaron i Villa America. They would go out every morning. Kolla, här är de då på stranden. Och Sarah då får man höra i det här klippet, kvinnan i paret, hon ska ju ha varit så oerhört magnetisk. Inte minst Picasso blev ju tydligen helt galen i henne.
Säg den kvinna han inte blev galen i.
Jo, i och för sig. Men kolla hur de levde sitt liv. Alltså, Sarah har då tagit med sig utklädningskläder och hattar och de dricker sherry och liksom har förlagt hela sitt liv ner på stranden. Och de är ju inte direkt bleka, som du ser.
Ja, men de är väldigt, väldigt solbrända.
Allihopa.
Ingen SPF-faktor.
Det skulle vara Picassos fru Olga som ser lite blekare ut där, men annars är det ju verkligen bara helt stekt.
Solrussen hela bunten. Ja, men Parrot Murphy, de var ju också, som vi kan se delvis här då, också rätt frisksportig av sig. Amerikaner kan man ju tycka då. Men de badade havet och spelade bollspel och hade picknicks på stranden och de blev ju då solbrända som satan. Och det blev ju även alla andra som hängde med dem ute i solen.
Men det var då på det här sättet som Coco Chanel började utforska det här med att bli solbränd.
Ja, många började utforska solbrännans många kvaliteter, om man ska säga. För då började solbränna förknippas med då ett mer lyxigt leverne. Inga åkerarbetare direkt.
Mera strandsolare.
Ja, precis. Ja, men det visar då att man hade tid och råd att leka i solen, bokstavligen. Man var inte tvungen att vara inomhus och jobba på fabriker eller kontor och därmed då vara blek under sommaren. Och blekhet och vithet, det blev då ett sorts fattigdomsbevis.
En total omvändning. Från Rivieran sprids alltså vibrationer om att solbränna är... Det är liksom grejen.
Ja, totalt upp och ner. Och det är en intressant utveckling och snabb. Eftersom då den här bleka hudens ideal hade varit ett ideal under flera hundra år kan man väl säga. Så på frågan om när solbränna blev inne så kan man alltså liksom dels modifiera svaret genom att säga att det var för 100 år sedan. Framförallt för kvinnor.
Stort jubileum i år, hur ska vi fira?
Ja, men bara några år senare, 1927, då kanske vi kan fira då. Då hade tävlingen Fröken Solbränna blivit etablerad på Rivieran. Det var inte Herr Solbränna om man säger så. Och i den här vevan då, Fröken Solbränna, så lanserade då den franska modeskaparen Jean Patou den första massproducerade sololjan, Huile de Chaldée.
Och vad betyder det?
Olja från Kaldén, och det som är region i södra Mesopotamien i dagens Irak, känd från antiken och Bibeln som centrum för astrologi och mystik, om man slår upp det.
Bra storytelling på den oljan, man vill bara steka på.
Med historiska referenser. Ja, men solbrännan hade då blivit väldigt moderiktig, och något år senare så skrev tidningen Harper's Bazaar att if you haven't a tanned look about you, you aren't part of the rage of the moment. Det vill säga, är du inte solbränd så hänger du inte med.
Alltså det var helt ute och var blek alltså.
Ja, och bidragande till att man började sträva efter den här solkyssta looken, det var ju också att själva modet förändrades.
Låt mig gissa, mera avklätt.
Jajamän. Ja, men kläderna blev ju sportigare och ledigare, framförallt sommarkläderna då, så man började helt enkelt visa mer hud än tidigare.
Så de här parasollerna och heltäckande kvinnokläderna, de byts alltså ut mot en ledigare sportstil?
Ja. För att i slutet av 20-talet så hände ju jättemycket grejer med modet och kvinnorna. Dels har de arbetat under första världskriget och börjat ta för sig på ett nytt sätt. Sporta och arbeta.
Och ha semester.
Och ha semester. Och så sportiga aktiviteter och solbränna blev ju också i viss mån synonymt då med den här nya och friare livsstilen. Vilket också då har påverkat synen på solbränna som något bra.
Det är ganska intressant. Jag har själv aldrig analyserat varför jag liksom jagar den här solbrännan. Men det måste ju vara just det. Att jag ser liksom lite ledigare och skönare ut när jag är brun.
Ja, ja. Visst är det så. Visst är det så. Men jag ska bara inflika att den här sololjan då, Huile de Chaldée, som Jean Patou,
för övrigt, olja från Kaldén.
Olja från Kaldén. Han var för övrigt en jättestor konkurrent till Chanel.
Så hon använde inte hans olja?
Tror inte det. Oljan var inte till för att skydda huden, utan den funkar snarare som en sorts grillolja för att spida upp solbrännan.
Otroligt. Mm. Jag var stor konsument av sån här grillolja när jag var på Costa del Sol där, men sen dess har jag inte testat, men blir såklart sugen på att få lägga vantarna på den här olja från Kaldén.
Ja, men den här typen av sololja var för övrigt ganska vanlig långt in på 70-talet. Jag kommer till exempel ihåg att i brittiska modetidningar som jag läste då, så fanns det annonser för sololjan Bergasol, som var baserad på ren bergamottolja med SPF absolut ingen alls.
Ingen SPF. Nej,
och den ville min mamma ha, så jag var tvungen att köpa med mig sånt hem.
Gjorde du det?
Min mamma älskade att steka sig knaprig.
Men gud, vilken gullig dotter hon hade. Jag önskar att min dotter...
Jag vet inte om jag gjorde den en björntjänst kanske. Ja, men det är intressant med hur mycket den varnas för risker med solande, så har ju den här idén av att solbränna är detsamma som att se frisk och snygg ut. Den blir så djupt rotad liksom, på bara 100 år. Men man kanske inte bara ska skylla på modeskapare och dess trendsättande vänner på Rivieran.
Jag så inte.
Nej, för det här med att vistas ut i solen och friska luften för att främja hälsan, det gjorde man redan i slutet av 1800-talet. För då började vissa läkare rekommendera solbadande till patienter. Det fanns till och med solarier redan då.
Det hade ju Kim Kardashian kunnat skriva in i sitt försvarstal, att hon bara följde en gammal tradition.
Det var inte elektriska solarier.
Vad var det då?
Ja, men det var en schweizisk läkare. Han öppnade till exempel en sorts soliga sanatorier, som man kunde kalla det för, i schweiziska alperna med stora fönster då, som vette mot söder.
Så han byggde speciella solariefönster?
Ja, men allra bäst effekt fick man om man då stod utomhus i solen, i tidig morgonsol, i kyligt väder. Och det finns ju bilder på patienter som står halvnakna och huttrar. Det är liksom ingen Riviera-style direkt.
Lite som min barndom i Sörmland.
Ja, men idén om solens goda inverkan på huden, då fick han faktiskt av en dansk läkare, Niels Ryberg Finsen.
Niels Ryberg Finsen, någon slags solpionjär.
Ja, men han fick Nobelpriset i medicin faktiskt, 1903, för sin forskning om ljusets inverkan på människans hud.
Tror du skulle säga tan lines.
Ja, han hade listat ut att ultravioletta ljusstrålar, det kunde bota sjukdomar som bland annat hudtuberkulos, men i måttlig mängd då.
Okej, så varför började han överhuvudtaget tänka de här banorna?
Ja, men han var själv sjuklig och upptäckte att han blev bättre när han vistades ut i solen, eller rättare sagt när han solade. Så redan i slutet av 1800-talet så började han därför rekommendera solbadande till patienter. Men solande betraktades då som något nyttigt, inte som något nöje eller något snabbt sätt att bli snyggare på.
Nu har vi ju inte bara de här schweiziska fönstersolarierna. Nu finns ju också allt från spraytans, brun utan solkräm, inte minst de här solarierna med UV-ljusrör, sånt som Kim har.
Solarier, alltså, herregud, de dök ju upp i slutet av 70-talet och blev så superpopulära på 80-talet. Då allt skulle vara maxat. Höga hår, djupa brännor. Till och med rockers var ju solbränna och hade stora hår. Det var tider det.
Du gillade det.
Ja, men gud, de hade ju lipgloss också. Det var en underbar och underskattad stil. Jag hoppas vi kan återkomma till den någon gång.
Jag hoppas jag också.
Men sen fick den här solariebrännan en märklig revival i början av 2000-talet. Det gjordes till och med en amerikansk reality-serie, Sunset Tan, om personal och kunder på en solsalong i Los Angeles. Hey Britney, over here!
When the celebrity comes, the paparazzi... Här är vi då inne i någonting som ser ut som en skönhetssalong. Och det verkar som att de ska få...
besök.
Storbesök.
Storbesök får de.
Vem är det som kommer dit?
Ja, men det är Britney Spears.
Vad gör hon där?
Dyker upp. Hon ska bättra på sin bränna på fuskvis.
I love tanning because it's my time to escape from the world.
Så att den här serien, blev den superhit?
Ja, det gick bara 2 säsonger. Men det börjar hårt med inte bara Britney utan en mamma som kommer in med sin typ 12-åriga dotter och säger att hon behöver en solbränna inför skolfotograferingen. Den dottern och gnyr och säger att jag vill inte, men tvingas då undergå en kombo av spraytan och solarie som kallas för, håll i dig, The Lindsay Lohan Special. Och ser inte klokt efteråt, dottern alltså.
Men det har ju blivit lite av en grej att folk lägger upp bilder när de har fått en sån spraytan som är lite åt det grövre hållet. Såg du det där klippet med Robbie Williams? Han satt ju nyligen i en talkshow och berättade allt om sin spraytan.
Spraytan-traumat.
Uh-oh, someone fucked up the tan in spray.
Ja, men det är ju inget fel på fuskbränna i sig, men som jag sett, det kan gå snett.
Men du, de här nya metoderna då med brun utan sol och allting, hur länge har det funnits?
Ganska länge faktiskt. Redan 1960 så marknadsförde det amerikanska företaget Coppertone, som också gör sololja då, det allra första snabbverkande brun utan solmedlet som heter Quick Tan, förkortat QT.
Pikt.
Ja, men den var tjock som skokräm och hade som slogan bli brun medan du sover. Det finns ju förstås brun och brun, och just i det här fallet så blev det kanske mer orange än brun. Men ändå, det var början.
Men trots den här lilla färgmissen i början så blev de här produkterna en succé, eller?
Det är, alltså, idag är brun utan solen jättebusiness. Man beräknar att den omsätter 10 miljarder kronor om året minst. Och så finns det ju så otroligt många olika varianter. Det finns lotion, serum, så lovar ju allt från liksom solbränna direkt till gradual tanning till en naturlig look. Men det är långt ifrån de här gamla stinkande krämerna som gav en mer morotsfärgad ton.
Samtidigt då, som vi har alla de här innovativa produkterna som man kan bli brun av, så är ju också det gamla klassiska solsolandet tillbaka.
Ja, i viss mån i alla fall. Det började väl redan förra året då, genom Instagram och TikTok.
Ja, tar det sig in där så vet man ju att trenden sprids inte bara brett utan också snabbt.
Där börjar några beskriva sig som tanning addicts. Men en skrev, it's a problem but I'd rather die hot than live ugly I guess. Hashtag sunbed.
Jag kan ju rapportera från livet med en 14-årig dotter. Alltså jag kan berätta för dig det här, att hon har på sin skärmsläckare, alltså förinställt, vad det är för UV under dagen. För det är så de pratar. Vad är det för UV nu? Är det 6 UV? 4 UV? Vi pressar på 20 minuter till, sen går det ner till 4 UV. Ja, de är verkligen ute efter de här tanlinesen då, som de vill jämföra sen, spegla sig och kolla. Så man är ju tacksam att man bor i Sverige.
Men har de SPF?
Alltså det är ju deras försvar då när jag kritiserar solningen, att vi har solskyddsfaktor. Men det, jag skulle vilja ha lite mer liksom argument kring det där med solskyddsfaktor. Jag vet lite om det. Vad står egentligen SPF för?
Sun Protection Factor.
Ja, man kunde lista ut. Men den här SPF-businessen, den måste ju också omsätta en hel del idag.
Ja, men oavsett om solbränna är inne eller ute, så är medvetenheten om hur farlig solens strålar är oändligt mycket större än förr. Så det finns ju SPF i nästan varenda kräm idag. Väldigt, väldigt, väldigt många hudkrämer innehåller ju SPF. Inte bara solkrämer utan vanliga hudkrämer också.
Okej, bara så jag vet att jag ska bemöta min dotter. Alltså, funkar SPF?
Ja, det gör det ju faktiskt. Det gör det. Men det stora misstaget folk gör, det är ju att man använder för lite och för sällan.
Hur ser din egen rutin ut?
Ja, för lite och för sällan. Jag gör samma misstag som alla andra. Men å andra sidan, jag ligger väldigt ofta under ett parasol om jag är ute på en strand.
Just det, du gör inte om samma misstag som på...
Never again.
74.
Det var en fruktansvärd upplevelse som jag hoppas aldrig upprepas igen.
Jag skulle ändå vilja se det. Kräftan.
Du kan få se bild.
Du har det? Mm. Då lägger vi upp den i samband med avsnittet tycker jag.
Där kan vi snacka om tanlines. Jävlar i min tumme.
In red. Sammanfattningsvis då, vad kan man liksom dra för slutsatser om solning?
Framförallt att det är så paradoxalt allting. Att solbränna betraktas som dels en symbol för hälsa, men man vet att det skadar huden och kroppen är för mycket. Doser är för stora doser. Och det sägs att det ges en ungdomlig lyster, men man vet att det åldrar huden i förtid.
Man blir rynkig.
Ja, och det är en statusmarkör, men... Det kan ju också vara föremål för liksom hån om det görs på fel sätt, om man har fel typ av bränna, för mycket.
Och för orange.
Eller för orange.
Just det.
Så att det är liksom paradoxalt. Och lärdomar annars, att den här längtan efter den solbrända huden har ju gett upphov till en enormt framgångsrik beautyindustri som genererar miljarders kronor om året.
Men du, varför är det så snyggt med solbränna då?
Ja, men därför att vi under 100 års tid har bankats in i att solbränna är förknippat med saker vi gillar och vill ha. Tid och pengar, semester. Och det har ju då symboliserats och symboliseras fortfarande av människor som vi beundrar eller har varit avundsjuka på, eller är.
Som vilka då?
Coco Chanel.
Pepparkakan.
Kim Kardashian. Bianca Ingrosso.
Ja, hon är inte direkt blek.
Är ju inte direkt blek.
Nej. Jag har ju en ick när det kommer till män. Alltså jag verkligen oattraheras av rödbrända killar.
Åh, de här knallröda fejsen på uteserveringar då, där män dricker öl. Åh, alltså hur vill man inte bara sträcka fram en tub med lindrande lotion och säga snälla, här får du, jag hjälper dig.
Håll utkik efter Susanne Ljung på semester. Men varför gör de så här mot sig själva?
Ja, men det är uppenbarligen fortfarande en sorts macho-grej att sitta i solen utan något som helst skydd på sig. Så där tror jag dagens generation Z-tjejer ligger i lä. De kan ju tävla med de här gubbsen som sitter i solen och dricker öl.
Verkligen. Eller inte.
Eller inte. Men det handlar ju också om status och det handlar om hur solbrännan ser ut. Den ska ju vara den här solkyssta, det här jämnt spridda solbrännan.
Det här som man vill nästan bara springa fram och liksom ta på.
Eller äta en bit av.
Äta en bit av, just det, pepparkakan. Men du, vilka personer i historien då skulle du säga har burit en bränna riktigt bra, förutom de vi redan har nämnt?
Ja, men om vi talar kvinnor då så har ju modevärlden varit drivande även där skulle jag säga. Det blir ju ett uppsving för solbränna när den här brasilianska modellen Gisele Bündchen kom fram och blev stor i början av 2000-talet. Och innan dess så var det väl en annan modell, Elle Macpherson, som hade så här långt lockigt hår och lika långa eller ännu längre ben som sprang omkring på beachen och hade den här naturliga, fräscha looken. Så att det är ju mycket därifrån vi har det, eller plockar våra ideal.
Susanne, jag måste tyvärr avrunda nu för att jag ska kila iväg och boka en biljett till Franska Rivieran. Jag har blivit så oerhört besatt av Gerald och Saras busiga strandliv med Pablo Picasso.
Ja, men då kan jag berätta en grej till faktiskt om det här paret.
Gärna det.
En modekopplad grej.
Jag behöver veta allt.
Ja, men mannen här då, Gerald, han var också väldigt rolig kläder faktiskt. Inte bara sporta och sola och drinka.
Förvåna mig inte.
Ja, men en dag vid den här tiden så tog han en liten trip till Marseille.
Mm-hmm.
Och kom hem med en bunt randiga tröjor som han hade blivit förtjust i, så här fiskartröjor. Och de delade han ut till sina kompisar som kom och poserade den här då, så kallade Breton-tröjan. Och även Coco Chanel fick en randig tröja som hon senare kom att göra till sin, eller claima idén som sin egen.
Att hon är så bra på att sno, eller vad? Det är sån tur för mig att jag har dig och Mats att sno idéer ifrån. Kan inte ni köpa ett hus på Rivieran och bli nya trendsetters där? Ni har ju så mycket konstnärsvänner.
Ja, men det har vi faktiskt. Det är bara huset på Rivieran som saknas.
Ah, attans. Tror eller ej, men nu tar faktiskt stiltjejerna semester.
Men I'll be back. Och du med.
Verkligen. Och med de orden så säger vi hej då, glad sommar och sola lagom. Tack, Susanne Ljung.
Tack, Samantha Ekman.
Samtal med stil görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio. Producent var Erik Schelin, tekniker Christer Orreteg.
Det här var en podd från P1, Sveriges Radio. Alla P1-poddar finns när du vill i vår app, Sveriges Radio Play.